Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 175. Lite försenade eftersom jag och Nina jobbade för fullt i fredags när det var lagting. Och du jobbade fullt med lagting, jag hade annat att göra. Men vi hann inte spela in podden då.
Nej.
Och vår tredje medlem, han låg ju och marinerade sig själv i sangria på någon, någon Atlantö någonstans.
Ja, ja det är ganska nära. Kanske inte sangria, men annars var du väldigt nära.
Solkräm, du marinerade i solkräm.
Den är någon, alltså vår store hövding och ledare, Daniel Dahlén.
Oj, 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 vad ni håller på här.
Ja,
Vi andra heter då Nina Smed som är politisk redaktör på tidningen och jag heter Jonas Blad och är ledarskribent. Vi kommer alltså inte ut i lördags med en podd utan det här är lördagspodden så att säga. Men det kommer nog också bli påskpodden. Det känns som det blir lite kort vecka för att spela in ytterligare en podd och när, förmodligen så hinner det inte hända så mycket. Så att,
nej, men det har hänt tillräckligt.
Ja, jag tänkte ju säga det.
Ta
finns
i tre.
Fint att kommentera.
Men det blir väl lördag den 6 vi kommer med nästa podd nu då. April. Så har vi sagt det på en gång. Ja, Daniel, hur mycket har du hängt med i de politiska förvecklingarna som har utspelats medan du har varit på sydligare breddgrader?
Lite sådär från sidan måste jag väl ärligen säga. Det är alltid bra att åka iväg. Man får lite perspektiv på den här, ja, vad ska vi säga, lilla ytan som vi befinner oss på hela tiden. Så att det är ganska skönt att komma iväg och säga lite utifrån.
Till en ännu mindre yta.
Ja, ja, det bor ju faktiskt 1 miljon där jag var på Teneriffa, så det är lite större.
Ja, men ytan är inte så stor.
Nej, den är hög förvisso. Den är hög. Med,
men jag tror inte de har lika rolig politik.
Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte.
Ja.
Eller?
Vi får se. Vi ger oss in i veckans, eller snarare kanske förra veckans stora politiska nyhet. Lagtinget tog upp den så kallade VIS-upphandlingen, vårdinformationssystemet, som OHS behöver mer pengar för och därav då en tilläggsbudget eller ändringsbudget heter det.
Ändringsbudget
i lagtinget numera från i år. Den såg förvillande lik ut en tilläggsbudget.
Ja, det var siffror och så var det text och så var det plus och minus.
Och så lite, ja, precis. Lite uppställda saker och sånt där. Precis som en tilläggsbudget skulle man kunna säga. Det handlar alltså om att det här nya vårdinformationssystemet som man ju har diskuterat ända sedan landskapsrevisionen dömde ut det nuvarande systemet redan 2011-2012 någon gång. Så har man ju pratat om att det ska komma ett nytt och nu är man ju på någon form av sluttamp med att på riktigt inleda en upphandling. Men det har ju blivit mycket dyrare än vad det var sagt tidigare.
Skräll. Det här är då ett datasystem ska vi tillägga här och ett patientdatasystem. Så det handlar om, ja, ni vet, datorer och grejer och allt sånt som tenderar att bli dyrt. Det har blivit betydligt dyrare. Om det var budget, man hade en fullmakt för en driftskostnad på 1 miljon. Nu behövs det 3,8 miljoner i året.
4,3 med avskrivningar.
Ja. Och blanda inte in avskrivningar och det räcker med alla data. Nej,
men det innebär, det är ett avtal som kommer att skrivas på 10 år med 4+4 optionsår. Vilket ju oftast innebär att man utnyttjar optionen. Nu, du som har varit företagsledare ett tag. Optionsår skriver man väl ofta in för att använda dem?
Ja, absolut. Annars ska det ju mycket till.
Ja, det sa finansministern också. Att det, är ju, det brukar ju vara så att man använder optionen om det inte händer någonting. Väldigt konstigt.
Det är ju en stor omställning också. Jag menar, vi kan ju relatera lite grann. Det är ju som om vi byter ett av våra stora system. Så det är ju inte okomplicerat. Alla ska lära sig det. Man måste se till att det funkar med alla andra program. Det är ju liksom för alla organisationer som implementerar ett liksom fundamentalt datasystem i sin verksamhet, så vet man att det är ju ingenting man gärna gör om ett par år.
Nej, men och sen framförallt så handlar det ju också om att man ändrar i processerna, för systemen blir inte bättre än processerna så att säga, så du behöver ju samtidigt se över processerna i organisationen, så bara i det så är det ju väldigt mycket jobb också.
Så, och jag menar, det talar ju emot att man skulle byta innan man måste då. För då. Så vi kan kanske utgå från att det blir 18 år. Eller uppåt 18 år.
Ja.
Det här kommer att finnas med OHS. Om det blir 10 år så blir det ungefär 50 miljoner i kostnad. Om det blir 18 år så blir det ungefär 85 miljoner i kostnad. Och det här är ju ganska mycket pengar. Så vitt jag kan tänka mig, så vitt jag kan minnas och så vitt jag kunnat efterforska det, så är det den klart största upphandling som landskapet gör eller har gjort. Om vi jämför med den ganska famösa elhybridfärjan då, så var den på 67 miljoner.
Ja, och det är ju många saker i det här som liksom, det ringer väldigt många varningsklockor. För det första, det är bråttom. Det handlar om EU-pengar som vi ska få. Och då är det 15 april som är liksom den här deadline. Att före det måste man ha fattat ett beslut, annars går vi miste om de här återhämtnings- och resilienspengarna på 4,8 miljoner. Eller vi
har... ja, någonstans mellan 4 och 5 miljoner.
Ja, ja, vi är uppe i det. Och då får vi inte de pengarna. Och vi har redan börjat använda av de pengarna. Förstår jag där. Så det är
sa någon sms-lån?
Ja, ja. Ja, det var väl Roger Höglund som skickade iväg det sms. Men ja, så det är bråttom. Det verkar vara... ja, lite dåligt förankrat i lagtinget, om vi säger så. I alla fall den här ökningen, inte att det här systemet behövs och inte de tidigare kostnaderna och fullmakterna, men den här plötsliga ökningen och sparkraven som landskapsregeringen slängde fram så här på slutrakan. Så att det ja, lite så här varningsklockor här nu, och att det blev dyrare än beräknat. Men, man tänker elhybrid.
Ja, men jag tänkte ju säga det, ser vi inte ett mönster här?
Ja.
Ganska klart och tydligt att det är gång efter annan, och sen så blir det alltid bråttom i slutet. Och det är ju den där, det där är ju en väldigt bra taktik för den som är på andra sidan, det är att man ju hetsar på dem och säger att nu är det bråttom, bråttom, bråttom. För då fattar man beslut och så blir man överkörd.
Men det som gör att det är bråttom är ju de här EU-pengarna. Mm.
Men å andra sidan, de där EU-pengarna har man ju veta om. Man måste ju veta om den här deadlinen. Det är ju, ursäkta, nu har jag lite uppvilad här. Ska jag säga. Men alltså, varför ska man alltså, att säga att det är bråttom nu? Om man har väl veta om den här deadlinen, då måste man ju komma tidigare till beslutsfattande. Mm. Tidigare, eller?
De säger nu att det som har dragit ut på den här processen är att det har varit svårt att hitta någon som har varit intresserad. Mm. Och sen hade de, det här är någon så här specialupphandling och dialogbaserad. Mm. Så att då har man haft två som man förde dialog med, och sen valde man den ena, och den som inte blev vald gick till marknadsdomstolen. Så var det nu ett eller ett och ett halvt eller två år som det drog ut på processen. Och när allt ska vara hemligt. Och...
det måste man ju också ha räknat in.
Ja.
Att det blir ett besvär mot en stor upphandling.
Jag ser det är en dialogupphandling som är väldigt... Du har ju oftast dialogupphandling när det är en komplext... komplext. Alltså det enda sättet att komma fram när man inte... varken den som ska ge bud eller den som ska ha bud vet hur den lösningen ska se ut.
Så det betyder egentligen att det finns en färdig som man ska skriva avtal med, men man måste lägga ut en annons och så har de tid att lämna in papper, och då ska allting stämma och sen blir det affär av.
Exakt.
Men här är, det finns ju ganska många problem i det här, förutom att det kommer att bli betydligt dyrare än beräknat, och sen så drar ju Christian Wikström, då obunden samling, tar ju upp diskussioner som indexjusteringar, att det kommer att bli ännu dyrare, för det måste man ha med. Alltså det här nu känner man igen liksom lite så här skakigt att det här lagtinget ska klara av det här, för debatten i fredags, ja, den var ganska jobbig. Finans- och näringsutskottet, det blev bordlagt, men finans- och näringsutskottet ska ändå börja arbeta med det, för man kan inte vänta.
Mm.
Och sen har vi Socialdemokraterna som, ja, de spricker i den här frågan. De har verkligen en vindmölla som slåss emot det här med all kraft. Så att det här, ja, bara det inte blir en ny elhybrid affär det här nu.
Om vi tar det lite bit för bit, för det fanns mycket tyckte jag som var intressant i debatten. Det var faktiskt så att jag satt med den i örat mest hela tiden, men jag satt och jobbade med annat. Alla var ju mer eller mindre överens om att det behövs ett nytt system. Kanske inte att det behövs idag på något litet håll då. Sen var kanske, jag menar, när Christian Wikström kom in på indexjusteringar och sånt, det rörde ju egentligen inte sakfrågan som man diskuterade, i och med att den fullmakt som man begär är ju på 4 år. Det är ju bara de 4 första åren. Så sen är det klart att man binder ju fast det i hela kontraktsperioden. Så på det sättet kan man ju diskutera det. Sen är det de här inbesparingarna som landskapsregeringen la fram, 700 000 årligen i
4 år.
Och man har ju redan ett sparkrav på OHS på 1,1 miljoner i 3 år under den här mandatperioden. Så att det är ju klart att det blir tuffa papper där. Man hoppas ju då att precis som du sa, ändrade processer ska kunna sänka kostnader, och man till och med tror att det här avtalet ska kunna bli billigare, om jag förstod debatten rätt. med de här processerna. När man väl har kommit igång med det så kanske man liksom kan dra tillbaka lite grann.
Ja, ja, för det är ju också sagt att efter de här 4 åren så ska man komma ner till driftskostnader på 1 miljon.
Mm.
Efter de här första åren, för då ska man, det har blivit så effektivt, och eller man ska ha resultat förbättra eller vad de kallar det.
Ja, men det tror jag säkert att det finns möjligheter genom att du implementerar nya processer och nya och göra en upphandling. Det måste man ju utgå ifrån. Men sen är väl den där politiska vardagen att våga de åländska politikerna faktiskt dra åt sen då i andra ända, vilket man behöver göra.
Ja, för att det var det som obunden samling också, det var väl det som lite var orsaken till att det blev bordlagt, att oppositionen, framförallt obunden samling och också moderat samling var tveksamma till om man skulle kunna klara av att införa det här programmet under 4 år samtidigt som man måste spara.
Mm.
Att det var det, för att det kommer självklart att bli mycket mer arbete. Man måste arbeta parallellt med de här systemen. Så det var väl det som de tyckte var problemet. Att hur ska man kunna spara samtidigt som man implementerar, det vill säga inför det här.
Och där har de väl definitivt en poäng. För har någon av oss varit med om ett datasystem som inte har krävt extra personal? ett system som ska implementeras i en organisation som rör 600-800 anställda.
Mm.
Det känns ju som en ganska stor utbildningsinsats som kommer att krävas. Och, liksom.
Och som är på stenåldersnivå. Jag tycker varje gång jag ska gå och anmäla mig där på mottagningen, det är alltid olika avdelningar, men varje gång så har de någon gammal adress eller någon gammal telefonnummer kvar där efter 10 år. Så det känns ju som det verkligen behövs det här. Men ja.
Men det här är väl kanske starten på en större debatt som vi borde ha egentligen också gällande Ålands sjukvård. Att sjukvården börjar bli väldigt, väldigt, väldigt dyr för Åland, för lilla Åland. Och liksom vilka nivåer ska vi ha, vad ska vi göra och vad kan man göra?
Jag för mig att jag läste det där på en ledarsida.
Jag för mig det också, ja. Jag tror att vi kommer att hamna där någon ställen.
Nej, men jag tror att det är en ännu större fråga som vi också har läst på vår ledarsida. Vår kollega Kevin skrev om det här som vi har diskuterat här. Att vi har så många olika skulder här.
Mm.
Och det här är liksom resultatet av att vi har haft, alltså inga illa, jag älskar mina politiker och älskar landskapsregeringen och förvaltningen. Men det här är ett tecken på att vi har varit lite för bondiga och oerfarna. Vi har inte tänkt med i utvecklingen. Nu kommer vi plötsligt till den nivån där vi måste göra the big leap.
Mm.
Vi måste hoppa från bronsåldersnivå till atomålder. Ja.
Just det här tycker jag är det stora skuggspelet i åländsk politik. Man pratar om att nej, men vi ska inte ta lån. Det är liksom, det är någonting som är fult att ta lån. För vi är skuldfria nu, det är bra.
Mm.
Åland är inte skuldfritt. Åland har en jätteskuld i uteblivna investeringar. Jag menar det här, nu blir det ett stort hopp från dagens driftskostnad till den kommande driftskostnaden. Men det är ju för att man inte har uppgraderat stegvis. Ja. Liksom, för då hade den där kostnaden stigit över åren.
Mm.
Och då hade det inte liksom varit känns lika blodigt.
Ja, men det är det där plåstret måste bort nu på område efter område.
Men sen har du skärgårdstrafiken, du har äldreomsorgen som man ju pratar jättemycket om.
Ja, men all digitalisering, landskapsförvaltningens. Ja.
Sjukhusbyggnaderna.
Ja.
Så att det är liksom, att säga att Åland är skuldfritt, det är ju en sanning med en väldigt stor modifikation måste man ju säga.
Jo, och det är kanske det där åländska sättet liksom, att man ska inte ta lån, och tar man lån så ska man snabbt som tusan betala bort det, att man ska vara skuldfri. Men vi har varit dumsnåla, känns det som. För nu hamnar vi i den här situationen att vi måste göra någonting, och då blir det bråttom och då blir det dyrt.
Jag tycker du är snäll när du säger att vi har varit dumsnåla, för jag upplever ju som så att vi inte har tagit... Jag har inte tagit ansvar för vad vi har behövt investera i, utan egentligen så har vi spenderat pengar på allt möjligt konstigt istället för att sätta pengarna där vi verkligen måste göra. Och bara skjuter problemen framåt.
Men det är ju där man borde börja med en rejäl investeringsplan. Så som alla vettiga företag har. Att jag menar, du har ett antal tillgångar som du vet kommer att skrivas av och behöver fasas ut för de blir för gamla. Ta datorer här till exempel. Då har man ett program att man byter ut en fjärdedel eller en tredjedel av alla datorer varje år, för då får man en jämn kostnad över tid. Mm.
Alla fastigheter ska ha en femårsplan till exempel numera. Men alltså och nu har vi bara pratat landskap. Jag kommer ihåg att vi har kommunerna som sitter i exakt samma situation. Där investeringarna har gått ner rejält. Sen förut fanns det ju investeringslandskapsandelar, jag kommer inte ihåg vad de hette heller, men fanns det någon planering i alla fall. Men nu ska det ju bara rulla på med vanliga landskapsandelar, och jag upplever att de går bara mer och mer till drift och allt mindre sätts på investeringar.
Jag kommer ihåg när jag var skoldirektör i Brände, då renoverade vi Brände skola, och då fanns det investeringsanslag att söka för att rysta upp skolan, och det blev en väldigt fin skola. Det är kanske dags att fixa den igen nu, men då fanns det en pott i landskapet. Som du säger, jag hade glömt bort det. Mm. Men det känns som om liksom vi sitter i någon rävsax nu. Det känns som vi skulle behöva ha någon vuxen människa utifrån som kommer och säger att det är den här ordningen ni måste ta det. Just det här med digitaliseringen. Är det vettigt liksom att börja digitalisera lite vid OHS och lite vid landskapsförvaltningen? Eller var ska man börja för att det ska bli ett effektivt flöde? Att det ska liksom gå och ansluta hubbar och jag har lärt mig många nya fina ord.
Men om vi kommer tillbaka till visupphandlingen, så får jag slänga in en ny kock att röra i den här soppan då.
Ja.
Nämligen Mogens Lindén, som kanske liksom är själva första kocken
i den här
historien
röran.
Just nu då. Ja. För han riktade ju stenhård kritik mot den här upphandlingen. Det var ju så att han tog ledningen i oppositionen, fast så regeringstillhörig som han är då, och kritiserade ju den här. Och väldigast har ju också en insändare i måndagens Ålandstidningen där han kräver att man gör om hela upphandlingen. Det finns ju två delar som man direkt tänker på. Det ena är ju naturligtvis hur påverkar det här regeringssamarbetet. Han deklarerade ju i insändaren att han kommer att stanna i Socialdemokraterna, vilket jag var lite osäkert efter fredagsdebatten.
Ja, och där kanske man måste diskutera om Socialdemokraterna vill ha honom kvar om han fortsätter som han gjorde i fredags. Mm.
Men det andra är, har han rätt? Går det att få billigare? För han hade ju siffror på vad det kostar i andra sjukvårdsdistrikt. Han jämförde ju till exempel med Österbotten där motsvarande kostnad, om det som kostar strax över 50 miljoner här för de första 10 åren, kommer att kosta 17-18 miljoner där. Nu kan inte jag avgöra utifrån varken insändare eller debatt om det liksom är någorlunda jämförbart, men någonstans så är det i alla fall i samma härad. Men kan det vara så att Åland är på väg att överbetala här?
Ja, det är ju jättesvårt att säga, men jag tror man ska passa sig väldigt noga med att jämföra upphandlingar över tid, över plats, alltså från plats till plats. Det där beror ju precis på, det beror ju också hur marknaden är, var marknaden är just när man går in i en upphandling. Liksom, är det dåligt med jobb för någon leverantör, så då får man det ju billigare för tillfället. Mm. Så det finns ju så många
variabler.
Det de
har sagt från OHS sida är just det du var inne på, att det har varit så dåligt intresse. Att det liksom,
ja, väldigt
dåligt.
Det har
varit svårt att hitta folk, eller hitta företag som vill.
Ja, för att det liksom både åländsk och finländsk lagstiftning ska jämkas. Vi har krav på svenska. Men alltså, jag ger mig inte in i det här som jag tycker lite Mogens Lindén och flera i lagtinget slänger ur sig siffror hit och dit, och det känns som de talar olika språk. Ibland ska jag vilja gå in dit och säga, ja, men kom ihåg att de här har sagt så här och de här har sagt så här. Alltså det jag känner liksom, jag hoppas nu att i utskottsbehandling att man snackar ihop sig, att man kollar upp Mogens Lindéns siffror, för det, om det är bråttom, om vi behöver det här systemet, så tjänar det inte på nu att Socialdemokraterna, vars minister Arsim Sekai, social- och hälsovårdsminister, och finansministern och liberala Mats Perma, det är de två som driver den här frågan. Och så har vi då en sosse som slår emot hela tiden, att det här liksom, jag vet inte, jag kände liksom lite så här uppgivenhet i fredags, för jag kände att nu blir det så här elhybridfärja all over again. Och så slutar det med att vi inte har någonting i slutändan, för att det är som det skulle saknas politisk mognad i sådana här frågor.
Mm. Och man får ju säga en sak, Mogens Lindén förde fram att han tyckte inte att det var så bråttom att det system som finns fungerar. Jag hör ju från andra som jobbar inom sjukvården att de håller ju inte alls med om det, utan de tycker att det är ett väldigt gammeldags och omständigt system som man definitivt vill byta ut fortare än kvickt.
Ja, och där kan man utan att ha fördomar mot läkare kan man ju tro att de kanske inte, dagligen sitter med det här krångliga eller liksom långsamma gammalmodiga datasystemen och försöker knacka in någonting och
och sen det där i slutändan. Alltså jag menar, om du byter system och byter processer så får du ju ner kostnaderna på sikt också. Att bara liksom sitta kvar i det gamla löser ju ingenting heller. Du skjuter ju bara problemen på framtiden igen.
Men jag tycker att det finans- och näringsutskottet borde kolla på allra först. Det är ju egentligen att titta på så här. Okej, tror vi på att den här upphandlingen ligger där den ligger i pris, så att vi inte kommer att bli billigare? Eller tror vi att vi kan spara mer än de här EU-medlen? För det är ju det handlar om egentligen, eftersom det är det som är det verkligt bråttom. Annars kan man ju ta en månad eller två till på sig att utreda det här. Men tror man att det går inte att få ner det mer än de här 5 miljonerna, knappa 5 miljonerna i EU-pengar, då är det väl bara att köra på.
Mm.
Tror man att det kanske kan bli, vi har goda skäl att tro att det kan bli 10 miljoner billigare. Ja, men då är väl det bättre att byta ut de 5 EU-miljonerna mot 10 andra miljoner.
Mm.
Ja, men det som gav en hopp då i lagtingsdebatten var just det här att även om det blev bordlagt så bestämde man att finans- och näringsutskottet ändå börjar redan idag eller imorgon arbeta med det här. Man väntar inte tills lagtinget har liksom behandlat det klart och skickar det till utskottet, för man vet att det ska dit. Och de ska ha öppet hörande så alla lagtingsledamöter kan komma dit. Liksom, det ska vara väldigt öppen process nu för att man ska kolla upp alla siffror, och det känns ju ändå hoppingivande att vi kommer vidare, att inte det här blir en så här surdeg igen. För Åland har inte tid att hålla på med de här.
Men jag måste ju säga att jag är lite förvånad att man gång efter annan, det blir god morgon yxskaft liksom hela tiden. Alltså pratar man inte med varandra ändå? Håller man inte informerad i partigruppen av vad som händer och sker?
Det verkar vara oklart där. Alltså hittills har det varit att OHS-styrelsen har ju haft liksom lagtingspartiernas representanter där.
Mm.
Och jag vet inte om de har suttit, flera av de här partirepresentanterna har suttit och sovit sig genom de här mötena. För det är väldigt mycket som har kommit som en överraskning för lagtingspartierna, verkar det som. Jag vet inte. Det var liksom, det var inte lagtingets bästa dag i
fredags. Kan det inte att göra med att man, av någon outgrundlig anledning så har man ju inte i någon vidare stor utsträckning genom åren valt lagtingsledamöter till att representera partierna i just OHS-styrelsen.
Mm.
Det känns ju som den har liksom varit lite mindre prioriterad inom partierna, trots då att den omfattar en tredjedel av landskapets budget.
Mm.
Så det är ju liksom budgetmässigt så är det ju ett av de absolut viktigaste uppdragen.
Och det var väl också någon som sa det där i lagtingen och anförande att det här är frågor som har debatterats alldeles för lite. Att enligt OHS-lagen så måste man en gång per mandatperiod mot landskapsregeringen lämna ett meddelande till lagtingen om OHS, om satsningar och finansiering och ekonomi. Och det har man inte gjort.
Nej, just det.
Och därför blir det aldrig en debatt om OHS. Och därför blir det.
Och just då, om man inte har en lagtingsledamot som sitter med på styrelsemötena så man får den liksom naturlig återkoppling, för de har ju möten varje vecka i princip, lagtingsgrupperna. Då kan det ju vara att man då inte får den där informationen som man måste, för det var ju väldigt mycket prat om det, men ni har ju haft representation, ni måste ju ha följt med det här, det har ju pågått i 10 år.
Ja, herregud, det har ju varit politisk representation tidigare och den har ju varit så viktig för en del.
Men nu med den här nya styrelsen så blir det ju än viktigare, eftersom det är bara regeringspartierna som är representerade där. Så där behöver ju verkligen OHS-styrelsen se till att hela lagtinget är informerat, så vi slipper det här förvåningens finger i häpnadens mun eller vad det
är. Ja, men faktiskt, jag tänker det är lite underligt om det står klart och tydligt att man ska lämna ett meddelande. Då är det ju direkt felaktigt att inte göra det.
Jo, de har inte följt OHS-lagen. Nej. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det.
Jag tänkte kasta in en liten pinne till i den här brasan. Nämligen att den här inbesparingen som vi har varit inne lite grann på, den motsattes ju oppositionen, vilket ju kanske lyfte lite grann på mina ögonbryn att Obunna och Moderaterna var emot inbesparingar.
Nej, det var väl det att det var samtidigt.
Ja, absolut. Ja. Så, men det lät ju som att de säger nej till inbesparingar.
Mm.
Men det borde väl också liksom vitalisera frågan kring just det du var inne på, Daniel, att diskutera OHS och diskutera varför kostnaderna har stigit så mycket under de senaste 5-6 åren som det har gjort, hur man ska komma till rätta med det. För jag menar, det är en så stor del av landskapets budget, så att om OHS-budgeten stiger, eller om kostnaderna på OHS stiger med 1%, så är det jättemycket i landskapets budget också.
Mm. Mm.
Och det, liksom, det riskerar ju landskapets ekonomi.
Ja, definitivt. Och jag menar, vi blir bara äldre. Vi behöver bara mer sjukvård. Så det är ju ingen fråga som kommer att ebba ut heller.
Nej, de jobbar väl på någon vårdstrategi nu. Och så hoppas man ju på att de här sakkunniga i OHS-styrelsen ska bidra med någonting.
Mm.
Så vi får väl se. Men det har ju man efterlyst från OHS-håll också. I alla fall Jeanette Pajunen har ju sagt att det är politikerna som måste bestämma hur den vård vi ska ha i framtiden. Mm. Och där har våra politiker varit skitdåliga på det, eftersom OHS sällan debatteras i lagtinget.
Men är vi där igen nu då också, att våra politiker är lite rädda? För jag menar, här handlar det ju om att prioritera också innan det är färdigt. Det kommer bli ganska tuff prioritering också.
Jag tror inte bara rädda, jag tror det är okunniga. Och det har jag sagt tidigare här också, att om man inte är tillräckligt insatt, det är jättesvårt, och även om man sitter i lagtinget och ska bestämma över hela Åland och alla Ålands pengar, om man inte är insatt är det jättesvårt att säga hur en sån enorm apparat som OHS ska spara effektivt utan att det ska drabba Åland.
Nej, det tänker jag, jo, men där är det ju deras, bara att ta den beställningen från ledande tjänstemän att säga, jag vill ha olika alternativ presenterade för mig, hur en inbesparing på de här nivåerna skulle kunna säga, vad måste vi prioritera, vad måste vi prioritera bort.
Mm.
Det är ju den beställningen känner jag att saknas.
Mm. Men det på något vis så känns det lite skrämmande när du säger sådär, att de inte är insatta i det som då är.
Men hur ska de kunna vara det? Jag menar, inte det vårdutbildade. Det är inget krav att vara vårdutbildad för att bli invald i lagtinget.
Nej, men alltså lagtinget borde ju då efterlysa det här meddelandet.
Mm.
Efterlysa information, hålla höranden i utskotten. Jag menar, det är mer än en tredjedel av landskapets budget. Det är någonting som påverkar alla ålänningar nästan, ja, inte dagligen kanske, men månatligen sjukvården. Det är någonting som är otroligt grundläggande, både för att vi ska må bra, att Åland ska ha en attraktionskraft för nyinflyttade, att samhället ska fungera överhuvudtaget. Och det borde väl vara det första man sätter sig in i, eller ser till att få information om.
Ja, det borde vara det. Men vi får hoppas nu att den här utskottsbehandlingen blir startskottet för det här engagemanget i OHS, hur vi ska få ner kostnaderna och ändå ha kvar någon sorts vård. Och ett effektivt och rättssäkert datasystem.
Vi lämnar visupphandlingen och går vidare till Centern, som ju var cirkusen före den här cirkusen. om man får säga. Elbridscirkusen, Centercirkusen och sen viscirkusen. Det var det mycket cirkus här nu. Men vad händer nu? Nu har ju Centern hamnat lite grann i medieskugga utav hela det här upphandlingseländet.
Saved by the bell, ja, kan man säga.
Men någonting som jag och jag vet många andra frågar sig också, det är, varför ska de inte välja en ny partiledare i vår?
Ja.
Är det någon som förstår den?
Nej.
Nej, ingen av oss i alla fall.
Nej.
Kan ni killgissa lite då?
Ja, jag har ju skrivit på lappen här som jag har fått, så att jag killgissar lite grann.
Jag killgissar på det.
Nej, men alltså, jag kan väl förstå om det skulle vara ännu mer dramatiskt än vad det var. Alltså om det var någon på riktigt skandal eller sådär. Du vet, sådär som de har i Storbritannien emellanåt.
Mm.
Men här var det ändå liksom en politisk fråga som orsakade ett förtroenderas och liksom en full fråga. Och nog för att man har en första och andra vice ordförande, de har ju inte samma mandat som en vald ordförande. Mm. Så därför så borde man väl kalla till en stämma så snabbt som möjligt så man faktiskt kan ha ett val.
Men kan det vara så enkelt att de inte har någon som vill bli?
Mm.
Jag tror inte det.
Eller är det säkert för att finns det folk som vill bli?
Jo, det tror jag.
Jag kan ju inte tolka signalerna på annat sätt än att Annika Hambrun är beredd att ta över ordförandeskapet.
Men varför kan hon inte ta det direkt då?
Ja, det är en jättebra fråga.
Intressant.
Ja. Jo, för att nu känns det som Centern, liksom, de är på vift på något sätt. Det är ingen ordning.
Nej. Någonting som slår mig efter det här talmansvalet med lotteri och allting. Jörgen Pettersson har ju varit ordförande. Är han på väg att liksom manövrera sig till det här och kanske vill se till att han får lite mer tid för detta?
Ja, kanske han vill det, men jag tror inte att han kommer få partier med sig.
Nej, det känns som partier behöver lite förnyelse nu.
Det måste bli ett clean cut här nu, jo, som det heter. Jo. Tror jag, att det, jag tror att det står mellan, alltså det är Jesper Josefsson, Annika Hamre, Litz Mattsson eller Roger Höglund. Det är där det står.
Men det kan vara det att de fyra känner att de kanske inte är på rätt plats.
Nej.
Just nu. Men för partiets skull, ett parti utan ordförande, även om man har både en första och en andra som nu delar på uppdraget, men det är inte samma sak. Ett parti behöver ha ett ansikte utåt.
Nej, men då, partiet är ju skadat, rejält skadat, skottskadat här. Att det behöver ju någon stabilitet.
Nu ska de hamla på här då till hösten.
Finns det en rädsla, tror ni, för de frågor som finns det här regeringssamarbetet? Jag skriver ju en ledare i måndagens tidning om vindkraften, som ju för Centern är en svår fråga, eftersom det är så många som är motståndare, medan de själva har gått in liksom fullt och friskt i samarbete och skrivit under avtal med de andra partierna.
Ja, motståndet växer. Det blir ju bara större och större.
Så alltså, jag kan föreställa mig att det är inte jättelockande att vara ordförande för Centern ur det perspektivet, att man antingen måste köra över sina gräsrutter och se till att landskapsregeringen då liksom trumfar igenom vindkraftssatsningen, eller svika regeringssamarbetet och säga nej till vindkraften.
Så kan det vara. Samtidigt är ju Centerpartiet ett parti som har ganska högt mellan golv och tak. Det brukar rymmas in både det ena och det andra i åsikter. Har det varit. Men däremot så kan det vara så här då, att Veronica Törnros var en ganska stark ledare. Det är väldigt tydligt när man nu tittar efter dyningarna efter att hon fick avgå. Så ser man ju nog att man, när man pratar runt också, så hör man nog en hel del liksom att hon var stark ledare. Det var my way or the highway. Och i en sånt ledarskap, vilka var under några år, så lämnas inte så mycket utrymme för några nya röster. Och då blir det ett litet maktvakuum. Kan det vara så?
Ja, och sen tror jag också att de har haft Harry Jansson, Veronica Törnros och Jörgen Pettersson, som hör till den gamla skolans center.
Och så har du Runar där bakom också.
Runar där bakom också, som kan vara svåra att hantera för en ny sorts ordförande. Eftersom de tre och Runar då alltid varit väldigt bestämda och starka centerpolitiker.
Finns det, tror ni, en tanke att avvakta och se lite grann vad som händer med Veronica Törnros? Om hon bildar ett nytt parti eller om hon går någon annanstans och eventuellt drar med sig folk?
Jag har svårt att uttala mig.
Jag tror
om
inte. Det blir bara spekulationer, men jag tror inte att det finns.
Vi såg ju under förra mandatperioden när Runar Karlsson och några till liksom indikerade att det kunde vara ett landsbygdsparti på gång. Det gjorde ju Centern rejält nervösa.
Men det har varit jättetyst nu när man ska ha haft chansen då, så har det blivit väldigt tyst. Alltså jag tror att Centern, det är liksom lite fritt fall där nu. Och ingen vågar, jag tror att det är lite vinklippt där nu. Ingen vågar ta...
Men är det inte just det läget man behöver någon som
tar tag i rådet? Jo, men det finns...
The only way is forward, som det heter.
Men det är just det där, att problemet kanske att det finns ingen sån person där som har den personligheten att kan säga okej, nu styr vi upp det här. Ja. Utan alla, det är liksom som ordförande, man behöver nog ha kanske lite jävlar anamma, men alla är så vänliga och trevliga nu så att de väntar in varandra.
Ja, och sen så har du ju en styrelse som inte är, det är ganska, jag menar, lagtingsledamöterna sitter ju inte med i styrelsen heller. Alltså det är någon enstaka, men sen är det ju från de olika kommunerna, och de har ju vardagligt liv att hålla igång, och de är ju inte heltidspolitiker, och jag tänker att då blir ju det blir mer en förening än någonting annat, att det blir en ganska stor del att börja driva den här frågan mitt i allt.
Ja, och sen som du var inne på vindkraftsfrågan, Annika Hambrud är ju, vad ska man säga, besudlad av den. Hon suttit i landskapsregeringen när allt det här bestämdes och var med och skrev under och allt sånt, och Jörgen Pettersson är ju också, det var han som nämnde tunneln, gav den en
resurrection.
Resurrection. Oh. Jo, och liksom ställde till vid valet 2019 och uppsagda avtal och allt sånt här. Så det finns liksom, alla har lite historia. Är det det de väntar på, att det ska komma obefläckad.
Ja, den blir svårt.
Obefläckad ledare där.
Nej, det är ju rätt helg som väntar för den typen av saker i alla fall.
Ja, vi hamnar in på det.
Resurrection.
Ja, jag tror vi går vidare.
Jaha, här får man inte vara filosofisk.
Huruvida centerpartister och möjligen Nina Smeds någon bevakar dem är lyckligast i världen låter väl vara osagt, men Finland är ju på nytt världens lyckligaste land. Känner ni er lyckliga?
Ja.
Jag var lite tyst. Nej, jag började tänka på, jag såg jag vet, det finns en finländsk komiker som gör en stor succé i USA för tillfället som heter Ismo. Jag vet inte om jag har följt honom, och han fick kommentera det här också, om Finland verkligen var världens lyckligaste land. Och han sa det väldigt enkelt: gå ut en november och träffa någon på bussen och så ser ni på dem och så funderar om de är lyckliga. Så det finns väl närmare.
Nej, men jag tror att den finska mentaliteten att det kunde vara värre. Och det gör att man är ganska lycklig. När man tänker efter så har vi det ganska bra.
I Sverige som bara är halvlyckligt då.
ännu mindre lyckliga för att det finns någon som är lyckligare än dem.
Absolut, så är det. Men det fanns i siffrorna som följde med den här undersökningen att yngre är mindre lyckliga än äldre. Jag tänker att det där kanske går att applicera även på finska och åländska förhållanden, eftersom man pekade ut sociala medier som en orsak till det. Alltså stressen kring sociala medier. Är det där någonting vi måste ta på större allvar när det blir en sån diskrepans mellan olika åldersgrupper i lycklighet? Jag vet ju att det är ett diffust begrepp och jag förstår inte riktigt hur man
nöjd.
Mäter
det. Det är liksom, nöjd. Det handlar ju om att vara nöjd. Har vi bra service och sånt? Det är väl det de mäter.
Ja, men jag tror att du är inne på någonting, och nu blir vi lite filosofiska här, men jag tror att gemene man och kvinna överlag skulle kunna vara lite mer att fundera på tacksamheten över vad man har och inte titta så mycket på vad man inte har. Och jag tror att det samhälle vi lever i idag med sociala medier och liknande, så hamnar du väldigt ofta och tittar på oj vad den där har, och kanske under medvetet också. Det är inte alltid ett medvetet val heller, men du tittar på hur andra har det och tittar, det där skulle jag också vilja ha, istället för att tänka, ja men jag kan gå idag, jag får mat på bordet, jag har husrum. Ja, men det är en liten tacksamhet.
Jag hörde på Sveriges Radio som hade gjort ett inslag om det här, och då intervjuade de med några ungdomar och de pratade just om det här med att se på influencers i sociala medier och liksom jämföra sig. Även om man då är medveten om att det förmodligen är en yta som inte alltid har något större djup och kanske inte är helt sanningsenliga bilder, så skapar det ändå en stress och olycklighet eller onöjdhet, otillfredsställelse.
Ja, men det vet man ju själv, och jag som har mina deppiga dippar, när jag mår som sämst, det är skitjobbigt att se på sociala medier liksom hur andra träffas och umgås och har kul. Det förstärker den här ensamhets- och deppighetskänslan. Jag tror det är väldigt stor orsak till liksom att man mår dåligt. Då borde man ju hålla sig helt borta från sociala medier. Och ungdomar kanske, Nu låter jag som så här, min mormor och morfar, ungdomar som inte har varit med om så mycket hemska saker, ringan och krig och sånt. Så de tror att man måste få allt som alla andra har. Och när man ser det på sociala medier så känner de liksom att jaha, här sitter jag då på Åland i Jomala prästgårdenby, och medan de här influencers är i New York och går och minglar och köper dyra väskor och tror att man måste ha, att liksom jämför sig med helt fel saker.
Nej, och dels, sen finns det ju flera företeelser som jag tycker är väldigt intressant nu just med sociala medier, när man diskuterar förbud mot TikTok bland annat nu. Jag tänker en som jag brukar läsa väldigt mycket som jag tycker är intressant är Anders Hansen, och han poängterar ju just professorn, eller han är psykiatriker va?
Ja.
Men där så han poängterar just att det har skett en förändring i sociala medier under de här senaste 5 åren också, att du får ju de här reelsen då, vad det vill säga de snabba videoflöden. Ja. Och det påverkar oss mycket mer än vad vi har haft bara med uppdateringar och bilder. Så att jag tror att det finns många samhällsföreteelser som stressar på våra yngre också, och även oss äldre, genom de här delarna. Att man bara tittar och kanske vi behöver stanna upp. Vi har ju påsken här nu.
Vi har påsken här.
Och stanna upp och tänka
fast sen
lite.
Å andra sidan, för ensamma människor så kan det vara sällskap. Och
absolut.
Sitta
och sitta.
Men
absolut.
Tänk om man skulle ta nu under påsken och bara visa här sitter jag ensam med min ärtshops konservburk och äter med kall.
Då blir jag avundsjuk. Ja. Sitta själv med en burksoldatens ärtshoppa. Kan det bli
äta
bättre?
Äta kall direkt ur burken. Ja, okej.
Okay. Nu åk släng det i väggen, säger jag bara.
Men att man ska vara mer öppen med att visa vardag också i sociala medier och inte bara, man vill, jag vet själv, man vill att bilderna ska vara snygga. Framförallt, jag var på ett kalas här och så var det jag och en kvinna där. Vi skämtade och sa att liksom, ja, men inte behöver man hålla på. Man ser ut som man gör. Och sen så var någon som tog bilder och skulle lägga ut. Och vi bara, vi tar tillbaka det vi sa, så där ser inte vi ut. Då ville vi inte ha ut dem, för vi tyckte vi så gamla och fula ut. Och.
Mm. Jag tänkte göra en aningen vuxen koppling här nu.
Kämpa.
Men vår kollega Linda Blix skrev ju en ledare om vikten av att läsa med och för sina barn. Mm. Och om man kopplar ihop det med det sociala medier-problemet så känns det ju faktiskt som att den gamla hedliga boken skulle kunna vara en ganska stor lösning på det här problemet. Både för att dels att få information, men stimulans, men också lite lugn och ro bara. Ja, att sätta sig med en bok och gå in i en värld så där som man gör med en bok när man verkligen går in i den. Att den liksom, man blir omsluten av vad det nu är, Harry Potters värld eller Biggles var det ju när jag var liten.
Oj, är du så gammal? Nej, ja. Nej, men det är också att våga ha tråkigt, tror jag. För dagens människor har inte tråkigt, varken
Alfons
vi.
Alfons Åbergs farmor sa ju det.
Ja, men det är ju så. Alltså, för jag tänker själv ibland, har jag noterat, hur lätt är det när du sitter och väntar på att gå in till tandläkaren eller väntar på en buss. Då tar du alltid upp den där telefonen numera.
Och scrollar
helt i onödan. Mm.
Och ser vad alla andra gör som är mycket lyckligare än en själv.
Istället för att bara låta telefonen vara där. Titta runt dig. Var lite här och nu. Fasen, man, nej, nu har jag varit ledig för länge.
Nej, men vet du, alltså det där tänkte jag. Alltid när jag ser takplattor så då kommer jag ihåg tiden för mobiler. Liksom när man satt och, jag räknar takplattor och så räknar jag varannan. Och liksom när man var uttråkad. Sånt gör jag aldrig mer för jag glor på telefonen. Mm. Golvplattor, mönster liksom och håller på så här. Alltså så mycket saker man har gjort när man har haft tråkigt före mobilen.
Kommer ni ihåg Asterix Obelix?
Ja.
Mm. Det fanns en romare som sopade plattor i dem. Och då förklarade han att först sopade han den ena halvan, sen sopade han den andra, sen vände han sig om och så sopade han den första halvan och sen den andra halvan. Han hade ingen mobiltelefon, nej, det kan man ju konstatera.
Alltså, det finns så mycket med romer. Det är precis som, jag kommer inte ihåg vad de heter nu.
Det är det ni män tänker på.
Ja, det gör det, men du vet ju fasen nu är det. Men du vet, när man blir ny kejsare i romarriket så var det ju en som står bakom med lagerkransen ovanför huvudet och så var hela tiden att du ska veta att du är dödlig. Jo. Du är dödlig. Du är dödlig. Och jag tror att kanske man, det kan vara lite bra att påminna sig om här också. Att man inte behöver leva någon hybrisvärld hela tiden.
Nu kommer vi till påsken.
Vad märkligt att det vill bli så här filosofiska trots en måndagsinspelad podd.
Ja, men det är stilla veckan.
Det är stilla veckan.
Jo, vi har ju alla, vad heter det, internetfasta nu eller vad heter det?
Ja, så är det sån påbjuden.
Ja.
Men vad är kontentan här? Att Finland är lyckligast i landet för att de inte scrollar på mobilen? Det tror
Nej,
jag.
Men för att vi har inte så höga förväntningar. Det brukar jag konstatera varje år.
Aldrig för sent att ge upp.
Jag fick en tanke att det är liksom Nokias misslyckande med att hänga med smart telefonsutvecklingen som ligger bakom.
De spelar Snake fortfarande.
Ja, det är inget fel på Snake. Det var Tetris som kom och förstörde allt.
Jag tror att vi måste avsluta
det
här.
Det blir lika lång och tråkig som påsken, den här podden.
Verkligen. Vi säger så. Vi är tillbaka lördagen efter påsk igen med en ny podd. Tills dess så hoppas vi att ni får en riktigt trevlig vecka och en fantastisk påskhelg. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.